Den största delen av jordens organismer är ju faktiskt inte stora saker som vi kan få syn på, utan det allra mesta finns hos mikroorganismerna. Och där finns det en hel del rätt så exotiska organismer. Anders har hittat ett par.
Det finns ju en himla med variationsrikedom där.
Ja, vi kan väl börja med att titta på storlekar. Vilken är den största du känner till?
Det finns en del amöbor som faktiskt kan bli så stora att man kan se dem med blotta ögat om man kikar väldigt noga. De kan alltså nå upp i någon millimeter storlek.
Det är väldigt stort för att vara en encellig.
Oh ja. Men man ska ju vara medveten om det, att det finns ju även hos, så att säga, högre djur att celler smälter samman till något som kallas för ett syncytikum, som då kan bli väldigt mycket större.
Jaha, vad innebär det mer precis?
Det är att det uppstår kanaler genom cellväggarna som kan utbyta innehåll.
Ja.
Men hos mikroorganismer så förekommer det liknande genom att de kan docka med varandra. Det händer att bakterier alltså utbyter strängar utav genetiskt material.
Intressant.
Det här materialet, det kallas för plasmider. Och man kan väl beskriva det som receptsamlingar, gener som kan tänkas vara användbara.
Hejsan, de här recepten har jag samlat på mig. Har du några intressanta åt mig?
Exakt. Och det är på det sättet bland annat penicillinresistans kan överföras.
Ja.
Men man kanske ska fortsätta med storleken.
Ja, för att gå från det större till det lite mindre, vilken är den minsta man kan få tag på?
Det är nog mykoplasma. Det är små organismer som blir 3 tiomiljontedels meter stora.
Det är väldigt litet.
Oh ja, de är mycket små och i allmänhet så klarar de sig genom att de tränger in i andra celler och lever där.
Ja. Parasiter nere på den nivån alltså.
Oh ja, det finns parasiter på alla nivåer. Det finns även rovbakterier.
Jaha, det låter intressant. Hur går det till?
Jo, det finns en grupp bakterier som kallas för Bedellovibrio. Och det är små, väldigt, väldigt snabba bakterier. De har en flagell, alltså en svans som de kan piska med som gör att de kan simma framåt. Och de kan alltså simma med en anmärkningsvärt hög hastighet för att vara bakterier. De kan simma upp till 1 meter på 2 timmar.
Det är snabbt.
Ja, och med tanke på att de är alltså några miljontedels meter stora så är det ju inte mycket. Men vad som händer är att de simmar till ställen där de vet att deras byten finns. Och sen simmar de rakt på bytet. Och simmar
Jaha.
in i det.
De rammar alltså bytet.
Ja, det kan man säga. Och de här förekommer till exempel då i kloakvatten och i jorden. Och kan finnas i rätt höga koncentrationer. Man har funderat på om man ska kunna använda dem för att, ja, som bakteriedödande.
Jaha,
Och sen...
en slags biologiskt antiseptikum.
Det kan man säga. Det är lite som att släppa loss nyckelpigor mot bladlöss. Och när vi ändå är inne på det här med bekämpningsmedel så finns det ju Bacillus thuringiensis.
Det låter som om den upptäckte Tyskland.
Just det, i Thüringen. Man hittar den där och den angriper insektslarver.
Jaha.
Den avger dels ett gift då som dödar insektslarver och så försöker den leva i dem. Så vad man gör är att man alltså producerar det här giftet och sporar bakterien och besprutar fälten med.
Och det har ju då bland annat fördelen att man inte får så värst mycket föroreningar och ingen större risk att skadedjuren blir resistenta mot insektsmedel.
Det första är nog sant, men det andra är inte givet. Insekter är bra på att evolvera och bakterier är också bra på att evolvera. Så förmodligen så kommer den traditionella Bacillus thuringiensis inte att fungera hur länge som helst. Men å andra sidan så kommer ju evolutionen i naturen att gynna andra bakterier som kan knäcka insekternas försvar. Så att det är en ständigt pågående kapprustning.
Man behöver inte till varje pris använda den här thuringiensis hela tiden, men det kommer för det mesta finnas en bakterie som rör på dem. Många bakterier tål ju väldigt extrema livsmiljöer och det finns någon som tål fruktansvärt mycket strålning. Vad är det för en?
Det är Micrococcus radiodurans. Den tål alltså 1000 gånger mer strålning än den dödliga dosen för människor.
Oj.
Och det är alltså vid sådana här strålningsnivåer så börjar även plaster bli spröda och gå sönder. Men
Wow.
det verkar som Micrococcus tar och reparerar sitt DNA så effektivt att den inte tar någon större skada utav strålningen.
Men blir inte det besvärligt när man försöker undersöka den?
Oh ja, man vet väldigt lite om den eftersom den traditionella metoden att studera hur genetiska mekanismer funkar är att försöka slå ut dem med lite strålning och undersöka vilken bit av genen som var viktig. Men det kan man inte göra här.
Han reparerar våra försök att slå ut honom innan det hinner hända något.
Just det.
Och sedan fanns det en till väldigt märklig som man inte riktigt visste vilket rike den hörde till.
Och det är Euglena. Det är värt att notera att det alltså finns många olika slag utav bakterier och även, ska vi säga, grupperingar. Och det finns ju då de mer avancerade formerna, de som man kallar för eukaryoter. Det är de som har cellkärna och en mer komplex struktur. Och så finns det de enklare prokaryoterna. Euglena är en eukaryot och är ganska komplex. Den innehåller kloroplaster, alltså kapslar med klorofyll i, samma som växten använder. Så den kan livnära sig på ljus.
Så den skulle kunna sägas höra till växtriket.
Ja, om det inte vore så att den också simmade. Och i mörker så livnär den sig och uppför sig som ett djur.
Jaha, så länge det finns ljus beter den sig som en rörlig växt. Och om det saknas ljus beter den sig som ett djur.
Och i olika miljöer då så inriktar den sig olika. Inte nog med det, den är också försedd med ett enkelt öga.
Wow.
Det är alltså en mörkare fläck i framändan utav cellen och den skuggar då på ljuskänsliga kemikalier.
Vad använder den till? Försöker den upptäcka vad den ska vara för ögonblicket med hjälp av det?
Förmodligen. Det är ju väldigt värdefullt att kunna rikta sig mot ljuset om man livnär sig av det.
När vi nu ändå pratar om väldigt märkliga bakterier, vilka är konstigast? Vilka lever allra märkligast?
Det beror lite på hur man ser det, men ärkebakterierna är intressanta. När jag tidigare talade om eukaryoter och prokaryoter så utelämnade jag den tredje gruppen.
Protokaryoter.
Nej, ärkebakterier. Ärkebakterierna är alltså ganska nyupptäckta saker. Man började inse att de existerar först på 70-talet. Och de är alltså en helt egen ordning. De påminner ganska mycket om prokaryoterna. De har ingen cellkärna, de verkar ganska enkla, men har vissa egenskaper som liknar eukaryoterna.
Som till exempel.
Ja, det är framförallt med vissa biokemiska likheter. Men det intressanta med dem är att de här verkar härstamma då från de allra äldsta perioderna av jorden då det inte fanns syre. Så att de tål inte syre utan lever i syrefria miljöer.
Oj.
Ja, det är inte ovanligt. Det finns många andra bakterier som inte gillar syre. Men det intressanta är att ärkebakterierna, de har koloniserat de verkligt hårda miljöerna. Till exempel heta undervattenskällor, gejsrar, saltsjöar, isvatten, Antarktis, alkalisjöar och andra miljöer.
Det är helt klart aningen ogästfria områden de väljer.
Och därigenom får de ingen som helst konkurrens. Till exempel så finns det ju då termofiler. Det är alltså de som gillar värme. Vanliga celler upphör ju att fungera vid en 40-50 grader värme eller så. Men det här, de klarar sig bra upp mot 60, 80, 100 grader.
100 grader, lever de i vatten även där?
Ja, det är nämligen så att vid heta källor på havsbotten kan temperaturerna bli högre än 100 grader utan att vattnet kokar. Så det existerar en bakterie som är Pyrolabus fumari som trivs vid 105 grader.
Oj.
Den dör under 90 graders temperatur.
Fryser ihjäl.
Just det. Å andra sidan så finns det alltså bakterier som trivs bäst i 4-gradigt vatten.
Ja, det borde vara det de har uppe i ishaven.
Ja, och på en del djuphavsbottnar. Det finns ju även en del alger och sånt som håller till i Antarktis då, innanför ytlagret på stenar.
Jaha.
Och sen så finns det då halobakterierna som trivs alltså i saltsjöar, i saltlake.
Är inte den rätt aggressiv miljö?
Oerhört. Det är ju det att den försöker dra ut vattnet ur bakterierna, men bakterierna kan pumpa tillbaks det in. Fördelen är att de får ju ingen konkurrens ifrån andra bakterier. Och sen så finns det ju dessutom en annan viktig grupp, och det är ju metanbakterierna nere i jorden.
De som orsakar träsklukten?
Till exempel, det är många andra bakterier som gör det. Men det finns alltså ärkebakterier som till exempel lever i kors och termiters tarmsystem. Men framförallt nere under marken och där producerar de metangas. Förmodligen så utgör de här den största mängden biomassa som finns på jorden.
Wow.
Och förmodligen påverkar de jordens klimat enormt mycket. Men man vet väldigt lite om dem.
Och till slut undrar jag vilken bakterie du tycker är den bästa.
Ja, det beror väl lite på vad man menar med bäst, men favoritbakterien hos väldigt många biologer, det är ju Escherichia coli.
Varför det?
Jo, det är en tämligen oansenlig tarmbakterie som finns hos människorna. Som normalt lever i symbios med oss, men ibland kan vara opportunistisk och ge vissa sjukdomar. Men det intressanta är att man har forskat mycket om den. Och eftersom man vet mycket om den kan man forska ännu mer. Och vid det här laget har man sekvenserat hela arvsmassan. Man vet alltså alla gener i den. Man vet inte riktigt hur allting fungerar, men man har en god koll på det.
Man har alltså kort sagt skrivit ner allt men inte lyckats tyda allt.
Än så länge. För det här är också favoritbakterien att till exempel testa genetiska förändringar på. Den är lättodlad, den är lättskött. Man använder den till allt möjligt. Till exempel kan man ju tänkas ta enzymer ifrån de här ärkebakterierna, som är ju oerhört temperaturtåliga. Men det är ju svårt att odla en ärkebakterie, men man tar genen för enzymet och stoppar in i koli.
Och då blir kolet värmetåligt.
Nej, koli dör fortfarande av värme, men den producerar det enzymet. Och det är ju intressant, till exempel kan vissa bakterieenzymer används ju när man, i tvättmedel. För att bryta ner då fläckar och smuts. Och då kan man ju tänkas använda de här ifrån extremofilerna. Så att de tål högre temperatur så man kan tvätta stentvättade jeans bättre och sånt. Och på samma sätt inom frysindustrin kan man ju vara nyfiken på enzymer som funkar då hos kalla bakterier. Kort sagt, det finns mängder med nyttiga byggstenar och fascinerande varelser där nere.